Det är fredagen den 14 oktober. Jag heter Andreas Eriksson och du lyssnar på Ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Varmt välkomna till oss. Idag är det 356 år sedan slaget vid Hastings. Slaget där alla känner årtalet, men mycket få känner datumet. Men det gör ni numera. Det var den 14 oktober. Året, det kan ni. En som precis likt William den gången erövrat ett land, eller i alla fall en riksdagsmajoritet, det är Ulf Kristersson, som idag kunde presentera sin regering, såväl som för menigheten som för riksdag och talman. Om detta ska vi förstås tala en hel del idag. Det börjar annars bli långt gånget på detta vårt 2022, trots att det för örat fortfarande till hälften låter som ett framtidsår. Redan börjar senhöstens vemod att visa sig i form av kala stammar, vita månar och tomma ansikten på tunnelbanan. Men vi ska inte låta oss nedslås över detta. Den mänskliga komedin rullar ju vidare. Nya frågor söker svar och åter nya banaliteter fodrar vår uppmärksamhet. Med andra ord är det hög tid för redaktionen att ta sig an en helt färsk och nybakad nyhetsvecka. Och vilken vecka sedan! Med mig för att ta ett smakprov av den där den står för att svalna på fönsterbrädet har jag Peter Wennblad, Paulina Neuding och Mattias Svensson. Varmt välkomna!
Tack så mycket!
Tack!
Tack.
Peter, det är få dagar i en ledarskribents arbetsliv som väl är både så intressanta och så arbetsamma som såna här.
Stämmer bra det. Jag har lätt huvudvärk.
Hoppas den inte slår ut i full blom förrän vi slutar spela in. Paulina, du har ju av SVTs kulturnyheter utsätts till andrahands alternativ som kulturminister. Så jag antar att du sov med telefonen tätt tryckt in till det numera i väntan på samtal.
Ja, fast den ringde aldrig.
Nej,
okay. Den ska ringa i helgen.
Den ska ringa i helgen. Ja. Nej, allt bra med dig annars, Paulina?
Allt mycket bra med mig. Mm.
Mattias, få minns ju det, men du var ju på förslag som kulturminister redan 2006. Den gången lade Gunnar Hökmark in veto. Hur känner du en sån här dag?
Det var ett misstag.
Ja. Samma fråga till dig. Hur är det att arbeta en sån här dag när det händer mycket politiskt?
Jag har ju mest arbetat med montering, så jag har tung huvudvärk.
Oj då. Tur att Paulina i alla fall är pigg i huvudet. Hörrni, dagens stora nyhet, det är förstås beskedet vi har fått idag att de tre borgerliga partierna bildar en regering med stöd av Sverigedemokraterna. Detta presenterades ju, som ni vet, på en presskonferens idag på förmiddagen, rent av innan den nya statsministerkandidaten träffade talmannen. Kanske ett litet etikettsbrott där. Men den politik som de tre regeringspartierna är överens om att driva tillsammans med Sverigedemokraterna finns beskrivet i någonting som de vill kalla, vi får väl se om det namnet fastnar, de vill kalla det Tidöavtalet, ett 63 sidor långt dokument som fokuserar på 7 områden. Och vi ska förstås dissekera detta så långt det går, men vi ska först börja med de överordnade frågorna. Peter, att det blev en regering i form av Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna. Jag gissar vilt här, men du är inte jätteförvånad?
Nej, fast jag hade nog för några månader sedan satt en ginflaska på att Liberalerna inte skulle komma in i riksdagen, men jag trodde nog att jag hade nog satt mina pengar på att Liberalerna skulle stanna utanför regeringen.
Jag hade kunnat spela bort det. Mycket på Liberalerna.
Ja. Men då frågar jag Peter, varför är de då med?
Ja, det tycker jag framgår av det här avtalet. De är med därför att de har fått gå med på ganska mycket saker som nog plågar dem rent sakpolitiskt. Mm. Alltså de har prioriterat att sitta i regeringen framför mesta möjliga sakpolitik.
Mm. Det tror jag också. Paulina, varför är Sverigedemokraterna inte med i regeringen tror du?
Av två skäl. Dels så vill de andra partierna inte ha dem där och dels så är det inte någonting som är viktigt för dem. Tvärtom. Jag tror att det här är en perfekt lösning ur Sverigedemokraternas perspektiv. Alltså man får igenom enormt mycket av sin politik. Man behöver inte bära det ansvar som det innebär att vara ett regeringsparti. Så att där har man verkligen lyckats i sina förhandlingar.
Fast tror du att de andra hade velat ha med Sverigedemokraterna i riksdagen? Eller i regeringen menar
jag? Nej, tvärtom. Utan som jag sa, det är två skäl. SD vill inte och de andra partierna vill inte.
Okej, så det här var egentligen ingen stridsfråga hur regeringen skulle formeras?
Jag tror att, nej men så här, om man är det största partiet i blocket så kan man ju alltid spela på det. Och det tvivlar jag inte på att SD har gjort. Vi vill visst sitta i regering, ge oss det här i annat fall, liksom, så som man gör när man förhandlar, det är inte så konstigt.
Mattias, borde Sverigedemokraterna varit med, givet att det är så mycket sverigedemokratisk politik här, då borde man också ta ansvar i regeringsställning?
Det kan förstås statsvetarna tvista om, men jag tror precis som Paulina säger att det aldrig fanns i korten och i några egentliga intressen.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Men vi ska snart gå in på politiken och avtalsinnehåll, men först lite mer om formerna. Det här är ett väldigt nära samarbete. Det ska inrättas samarbetskanslier i plural. Sverigedemokraterna ingår på samma villkor som regeringspartierna. Det talas då om ett fullt och lika samarbete i de då 7 frågeområden som avtalet omfattar. Det är ett längre citat, så jag tänkte bara läsa upp, för det tyckte jag var intressant. I samarbetsprojektet har samarbetspartierna fullt och lika inflytande över frågor som projektet omfattar. Samarbetspartierna avgör kollektivt de frågor som samarbetet omfattar efter samordning. Samarbetspartier som inte ingår i regeringen, min kommentar då, alltså Sverigedemokraterna, har därmed samma kapacitet i beredningen som regeringspartierna i samarbetsprojekten, det vill säga insyn och påverkan i samordningen och förhandlingen i det område som projektet avser. Ja, kanske lite tungt formulerat, men jag tror ni förstår. Peter, kan man gå så långt som att säga att Sverigedemokraterna nu blir ett regeringsparti men slipper regeringens kollektiva ansvar?
Ja, det blir ju något slags semi-regeringsparti just inom de frågeområden som det här avtalet täcker.
Mm. Och det täcker ju väldigt mycket av politiken, ska ju sägas.
Ja, det får man säga. Men det finns ju också en hel del som ligger utanför. Mm.
Det givna att jämföra med blir ju då januariavtalet. Där fanns inte alls den här typen av... Där var det ju så att exempelvis... Ja, Centern och Liberalerna kom ju inte alls så nära som det... I alla fall det är min tolkning. Eller vad tänker du, Peter?
Ja, men när man läste januariöverenskommelsen när den kom, då såg man ju direkt att samarbetsformerna var ju väldigt vagt beskrivna och det var... Man såg omedelbart att det fanns rätt goda möjligheter för regeringen att dribbla bort Liberalerna och Centerpartiet. Här är ju samarbetsformerna väldigt utförligt och detaljerat beskrivet just för att täppa till den typen av hål. Och det tycker jag det är i grunden väldigt, väldigt bra. Det skapar en bra grund för att den här regeringen ska kunna arbeta.
Det är inte folk som verkar vara ute efter att blåsa varandra från första stund, om man använder andra ord kanske.
Nej, precis.
Mattias, vad tänker du om Sverigedemokraternas roll, att man får en sån här nära roll även fast man inte ingår i regeringen?
De fick över 20% och är största parti i koalitionen. De är intresserade av primärt 2 saker, migration och kriminalitet. Och det syns ju väldigt övertydligt att det är där de har lagt sitt förhandlingskrut. De har fått igenom allt i stort sett.
Mm. Ja, men då kanske vi ska gå på själva politiken. För att avtalet innehåller 7 områden som man ska samarbeta om. Dessa är då tillväxt och hushållsekonomi, det är kriminalitet, det är migration och integration, det är klimat och energi, det är hälso- och sjukvård och det är skola samt något vi kan kalla då för övrigt. Överordnat Paulina, att det blev just de här områdena, varför blev det så?
Det speglar de olika partiernas prioriteringsordning och det syntes ju också väldigt tydligt under presentationen idag, under presskonferensen. Det började med kort med Ulf Kristersson och sen gick det direkt till Jimmy Åkesson och kriminalitet, migration. Sen gick det vidare till Ebba Busch, sjukvård. energi sen direkt till Johan Persson skola, så att det speglar ju hjärtefrågorna i respektive parti.
Peter, är det något område som du saknar och varför saknas det i så fall?
Ja, det kanske inte hade förtjänat ett eget kapitel, men jag noterade ju med besvikelse att bostadspolitiken är ju fullständigt frånvarande. Det finns inga förslag för en fungerande bostadsmarknad. Och det kan jag tycka är lite konstigt. Alltså förutom att det är väldigt, borde vara prioriterat, alltså det är ett viktigt område, det är liksom en del av samhället som fungerar väldigt illa, så tycker jag att man borde kunna. Det finns ju ett färdigt förslag från föregående mandatperiod om till exempel om då reformera hyressättning för nyproduktion. Det hade man kunnat plocka upp. Alla partierna var överens före valet, om än med lite olika tonvikt, om att förändra kraven på amortering för bolån, som ju har varit en, inte minst nu när räntorna sticker och inflationen sticker, en viktig fråga. Inte heller det fanns med. Så att, och även förslag kring social bostadspolitik, alltså hur man, de som står längst från bostadsmarknaden, hur de ska kunna förmås komma in, finns inte heller med. Så att, i sämsta fall är det ett svaghetstecken, i bästa fall så kanske det är så att det finns, att det är någonting som regeringspartierna kan sätta sin prägel på, alltså när de har tillträtt, när de har klivit in i Rosenbad.
Frågan är med vilken riksdagsmajoritet de sen ska få igenom det.
Ja, absolut. Så är det.
Mattias, när du tittar på att det blev just de här områdena och inte andra områden, säger det dig någonting?
Jag har inte hunnit kolla så pass noga.
Nej, okej. Okay. Hörrni, då ska vi... Ja, vi ska säga också att de här områdena gäller ju fram till att budgetproppen 2024 ska tas fram. Alltså det är ungefär ett år. Vad tror ni är poängen med det? Kommer området tillkomma eller försvinna under resten av mandatperioden? Är det någon som har funderat över det?
Ja, så det står ju till och med om jag läser rätt i avtalet, att man öppnar för att, vad säger, komma med, hitta nya samarbetsprojekt som man kallar det. Mm.
Vi noterar att utrikespolitik väl inte nämns, inte heller försvarspolitik. När det gäller försvaret finns det ju en bred samsyn inom, i och med att vi har en försvarsberedning och så vidare. Okej, då går vi över på enskilda frågor då. Och jag kan ju direkt säga så här att vi kommer idag inte hinna med att behandla och diskutera allting. För det är väldigt, väldigt mycket politik som har presenterats idag. Och vi läser inte avtal snabbare än någon annan. Men vi hoppar ner i enskilda frågor och ser vad vi kan hitta idag. Så kommer vi sen återkomma i podden med lite mer noggrant. Med det sagt så ska vi börja diskuterandet. Vi ska börja med det som då Jimmy Åkesson, som Paulina sa, fick presentera på dagens pressträff, migration och integration. Och här finns ju väldigt, väldigt mycket sverigedemokratisk politik. Jag känner igen mycket från den intervju jag gjorde med partiets migrationspolitiska talesman Ludvig Aspling tidigare i år. Den kan man lyssna på ifall man vill gå tillbaks. Finns i poddens backlog. Och det här kallar ju Jimmy Åkesson för ett paradigmskift när det gäller asylmottagning. Paulina, är det så? Är det ett paradigmskifte och varför?
Ja, det är det.
På vilket sätt då?
Det är... När jag lyssnade på det här och läste det här så var mitt intryck att Sverige har ju onekligen väldigt stora problem både när det gäller kriminaliteten och migrationen och kontrollen över vilka som befinner sig i landet. Och jag tror att det är någonting i precis den här storleksordningen som behövs för att komma till rätta med de problem vi har, för att vi ska ha en chans att komma till rätta med de problem vi har. Det är så otroligt djupgående över det här daget.
Då tolkar jag som att du är positivt inställd till de här förändringarna.
Mycket, mycket positivt inställd. Det är en väldigt stor bredd här, det finns väldigt mycket. Vissa saker är ju såna här, ni vet, brister i svensk kriminalpolitik som bara är stötande i sig och som man undrar att hur det inte kan ha varit reglerat tidigare. Det som har varit kontroversiellt på vår redaktion, det är ju det här med arbetskraftsinvandringen, där man vill ha ett höjt lönekrav på de som kommer hit. Det tycker jag är jätteviktigt att man har. Det handlar om att arbetskraftsinvandring har blivit någon slags möjlighet till spårbyte istället för asyl. Det finns ett utbrett utnyttjande. Det är lågutbildad arbetskraft som blir en del av det stora utanförskapet i Sverige. Människor som kommer hit som blir utnyttjade av sina arbetsgivare, som hyr en madrass någonstans för att bo någonstans, och som blir en del av det sociala utanförskapet i Sverige trots att man har jobb. Mm. Och det är väldigt bra att man tar itu med det. Mm.
Nu sägs det ju då att, och nu ska jag citera igen, att asyllagstiftningen ska anpassas efter den rättsliga miniminivån enligt EU-rätten. Det kan vi säga vara lite portalparagrafen här. Har det inte varit så hittills? Det är i alla fall vad den tidigare regeringen ständigt berömde sig med, att man verkligen har tagit krafttag här. Paulina, är inte
uppenbarligen så är det bara att titta på siffrorna. Uppenbarligen så har det inte varit så. Och, här finns det ju, har det ju funnits väldigt stort utrymme att förändra regelverket, och det har man ju valt tidigare att inte göra. Alltså man har ju förändrat det delvis, men inte tillräckligt.
Okej, tummen upp från Paulina för migration och integration. Mattias, vad säger du?
Det finns ju både och. Jag tycker till exempel det här med kvalificering in i välfärdsstaten för den som är nyanländ, och ett ökat ekonomiskt ansvarstagande för framförallt anhöriginvandring är rimliga åtgärder som jag tycker är proportionerliga och bra. Jag delar ju då inte ambitionen att liksom det finns något självändamål i att ligga så lågt som möjligt i asylmottagande. Jag tycker att asyl till exempel, jag menar, vi har kvinnor som med stort mod demonstrerar mot den iranska regimen till exempel. Om det blir aktuellt att ta emot några sådana, så tycker jag att det är liksom en hederssak och inte bara något som handlar om att vi ska minimera så mycket som möjligt. Likaså dissidenter i Ryssland och andra auktoritära stater. Så jag tycker att man sviker lite grann i uppdraget, och jag tror att man går för långt på många områden, inte minst det här. Man säger nu att man ska inte använda permanenta uppehållstillstånd. Jag har inte sett exakt, men det innebär att vi ska ha en massa människor som liksom aldrig kan komma in. Man har liksom, man hamnar i EU-limbo. Det fanns ju en anledning till att man valde permanenta uppehållstillstånd som utgångspunkt, och den behövde vi ompröva när det kom väldigt många, men det här att människor hamnar i limbo är liksom inte heller bra. Och sen framförallt det stora hål i huvudet förslaget att människor ska kunna utvisas för något så rättsosäkert och godtyckligt som bristande vandel eller bristande respekt för där visar det ju liksom att rättsosäkert och väldigt knäppt.
Och det är ju ett sverigedemokratiskt förslag då, så de har ju fått igenom det bästa när det gäller det här. Paulina, är det någonting som stör dig med att man ska kunna utvisa folk för bristande vandel?
Jag vill se det lagförslaget först, men det är absolut ingenting som jag avfärdar bara så, utan jag tror att det är viktigt att människor som kommer hit och som får stanna i Sverige är just de som vill bidra till det svenska samhället på ett konstruktivt och positivt sätt, och att det finns sätt att säkerställa det.
Då hade vi en röst för ris och en röst för ros för det här förslaget. Peter, gå in och avgör vem har rätt.
Jag formulerar den tredje ståndpunkten som vanligt. När det gäller arbetskraftsinvandringen så har ju Mattias rätt, och även när det gäller vandrarna, så hela det, alltså jag kan förstå alltså den bakomliggande tanken, men hela den punkten är ganska bisarrt formulerad, alltså vilka så här vandelsgrunder som skulle kunna vara skäl för att få lämna landet.
Alltså bara för arbetskraftsinvandring där, det tog jag inte upp. Alltså Paulina har ju rätt i att spårbyten som jag var för när det kom, det låter rimligt att om du är här, du har sökt asyl, du hittar ett arbete liksom sådär. Men det är ju inte så det har funkat, utan det har utnyttjats just för liksom den typ av handel med uppehållstillstånd som Paulina tagit upp, och då får man ju ändra och ta bort just spårbytet. Men vad man gjort här är att liksom slå ett dråpslag mot alla som tjänar mindre än svensk medianinkomst, och då har man ju gått för långt. Det är ett av många förslag som liksom de reagerar på aktuella problem, men de är felkalibrerade och går alldeles för långt.
Ja, men det handlar om att vi måste få ner volymerna. på många olika sätt. Och det handlar
fast
om
volymen av folk låget, som jobbar och gör rätt.
Men vi har väldigt mycket lågutbildad arbetskraft redan i Sverige. Man behöver inte ta hit diskare från Bangladesh till exempel, eller cykelbud från något annat land som är lågutbildade. Vi har ett väldigt, väldigt stort socialt åtagande redan som vi inte klarar av. Så är det bara.
Men alla som tjänar under medianen i Sverige är inte lågutbildade. Och du har ju dessutom en rätt stor andel studenter som kommer in, får sin första lön, startar företag och liknande.
De undantagna doktorander och studenter och liknande är undantagna i det här förslaget.
Vi kommer säkert återkomma till arbetskraftsinvandringen, för det är ju en stötsten. Det här var ju en gång en stor borgerlig reform när den genomfördes. Det jag tänkte på lite, det är ju sverigedemokratisk politik här. Det är också väldigt mycket moderat politik, för Moderaterna har ju blivit ett väldigt invandringskritiskt parti på senare år. Så att, hur tror du, Mattias, hur lätt eller svårt var det för Moderaterna att köpa det här tror du?
Alltså det som gör mig besviken är att man inte har haft någon dårkontroll att extrema förslag går igenom som det här vandelförslaget. Och det gör ju att den här liksom, jag har respekt för det arbete och den omprövning man gjorde, även om jag inte delar hur man landade i allting. Mm. Jag tycker att det fanns. Men det var ju just under löftet vi fick som väljare var liksom att vi klarar den här balansgången, kalibreringen, och av det vi sett är jag inte riktigt säker på att man gör det.
Mm. Hörrni, vi ska gå vidare till nästa område, för de är ju 7 stycken. Nästa är det som Paulina gled in på tidigare, kriminalitet. Här finns det ju också massor med förslag. Stora kontroversiella förändringar, mycket dansk förlaga ser jag här. Det handlar om visitationszoner, anonyma vittnen, två frågor där Liberalerna fått kraftigt stryk. Det handlar mycket om påföljderna, dubbla straff för gängkriminella, straffrabatten för folk över 18 försvinner, man ska reda ut och man ska ta bort den för även de under. Vi hinner inte diskutera allting, men det är ju då att en repressiv väg man vill gå här. Och det har ju också varit, det är ju inte så förvånande, för det har ju varit oppositionens kritik mot regeringspolitiken att det inte har varit tillräckligt hård här. Peter, hur kommer det här att gå? Eller kommer det att gå? Kommer man få bukt med brottsligheten med det här?
Ja, alltså Ulf Kristersson underströk ju det på presskonferensen att mycket av den politik som har överenskommit sig i det här avtalet, inte bara när det gäller kriminalpolitiken, kommer ju ta tid innan det får genomslag, så att ja, det tar ju både tid att genomföra och det tar tid innan det får effekter, så det är våldsamt stor skillnad under den här mandatperioden tror jag inte att det kommer. Mm.
Paulina, var det någonting som förvånade dig när du såg just kriminalavsnittet?
Nej, jag på sätt och vis, det som förvånar mig är att det innehåller verkligen rubbet. Det är visitationszoner, det är vistelseförbud, det är borttagna mängdrabatter, ungdomsrabatter, allt som någonsin har varit uppe till debatt verkar finnas i det här förslaget. Och i grunden så är det helt rätt och riktigt. Alltså återigen, ska vi ha en chans att hålla jämna steg med den brottsutveckling som vi har haft, så kommer Sverige få bli ett annat land när det kommer till brottsbekämpning.
Kan man översätta det med att du tror att vi kommer eventuellt kanske behöva pruta lite på integritet och
ja, i allra högsta grad. Det är hemliga tvångsmedel och det är det ena med det andra. Unga lagöverträdare kommer mötas av mycket mer repressiva åtgärder, föräldraansvar, en sån här sak.
Mattias, det här kommer ju vara bästa piller, men nödvändiga, tror Paulina. Vad tror du?
Alltså mycket är välkommet. Återigen, alltså väldigt mycket välkommet, men jag tror att det är felkalibrerat, därför att ta straffrabatterna, det finns absolut anledning att ompröva straffrabatter för liksom vuxenbrott och liknande, men de tillkom av en anledning, och att liksom helt dra ett pennstreck över dem tycker jag är omotiverat.
Men det gör man inte, det går
för långt.
Det gör man inte. Det gör man inte, man drar inte ett pennstreck över dem helt och hållet, utan man diskuterar ju hur man kan ändra dem. Man säger inte att de ska bort.
Även över 18?
Ja,
det är väl det under 18 som
Nej,
man ska
även
ompröva.
Över 18 skriver man att det är...
Jag tolkar det som att de skulle bort utan pardon, men jag kanske läste fel.
Jag läste också så.
Ja, det är vi får, men, kan men, återkomma till det.
Jag har gärna fel på den här punkten.
Rekonstruktion av gemensam straffskala för brottslighet ska som huvudregel respektive brottsfulla straffvärde gälla för de tre allvarligaste brotten. Först därefter ska viss reduktion på straffet ges.
Mm. Nej, men det är ju när det handlar om flera brott. Punkten om flera.
Vi pratar
brott.
Om mängdrabatt, va?
Nej, vi pratar om ungdomsrabatt.
Ungdomsrabatt.
Just det, och där tar man bort ungdomsrabatten över 18 helt och hållet och diskuterar vad man kan göra från 15 till 18. Ja.
Då är vi överens om sakförhållandena.
Ja. Och sen det här, alltså risken är ju att man slänger iväg resurser på sånt som inte är riktigt effektivt när man vill göra allting. Bagatellbrott som missfirmes av tjänsteman eller liksom kameraövervakning i väldigt mycket större utsträckning och liknande, det är ju liksom att be om områden som inte ger nödvändigtvis ger bang for the buck.
Ja, där måste jag anmäla avvikande uppfattning. Jag tycker missfirmelse mot tjänsteman är jätteviktig. Man har sett sådana videos när det kommer fram gängkriminella och trycker till poliser så att polisen står och skakar. Då förstår man att det där behövs.
Nu får jag bara ställa lite frågor. Det här kommer kräva resurser. Det kommer krävas, vi vet hur svårt det har varit att rekrytera poliser hittills. Det kommer krävas jättemycket resurser för att skapa den personalstyrka som krävs, tror jag.
Mm.
Bara det att kriminalvården kommer behöva byggas ut. Utredningsresurser för alla nya bevis som ska tas in med nya tvångsmedel och sådär. Det diskuteras inte jättemycket, men det här blir ju, det är ju ett jättestort åtagande för samhället.
Som
kommer kräva pengar.
När det gäller kriminalvården så pratar man ju om att hyra fängelseplatser utomlands. Det tror jag kommer bli en väldigt viktig del av det här, om det någonsin kan införas.
Mm. Men Peter och Mattias, ni som har läst, hur mycket diskuterar man liksom resurssidan och kostnadssidan av det här i dokumentet? Jag hittade vid snabbläsning inte jättemycket.
Nej, det är ju en sak inom allt det här. Det är ju även så med sjukvården och sådär. Det är ju mycket önskelista och sen står det att liksom de skarpa förslagen är ändå villkorade av att det finns anslag i budgeten.
Precis. Sen en fråga. Tiggeriförbud, det är ju en sak som tidigare var jätteomdiskuterat och kontroversiellt. Nu ska man utreda detta och meningen med den utredningen är att det ska landa i ett förslag att införa ett sånt. Är det viktigt fortfarande?
Ja.
Jag vet att du har varit anhängare av det tidigare.
Mm, det är jätteviktigt. Det är ett sätt att göra Sverige till ett mindre attraktivt land för människor som söker sig hit utan att vilja bidra till samhället och välfärden på olika sätt. Och
sen så finns Mattias? Det...
Ja, förlåt.
Vad säger du, Mattias?
Var jag klar där?
Ja, du var klar.
jag får väl säga också att alltså det, jag tycker det är felkalibrerat med ett generellt förbud där det leder till ordningsstörningar och hot och liknande. Men vi har ju också sett över tiden professionalisering. Det har inte ökat som det var många som varnade för, men däremot har det ju skett en lite grann professionalisering i både tiggande och integrering med stölder och annat. Och då finns det ju en annan anledning att
Men tiggandet försvann väl när kontanterna försvann? Eller minskade när kontanterna minskade helt enkelt?
Till exempel. Och sen tror jag också att väldigt många är beredda att hjälpa tillfälligt för människor i en svår situation. Det är ju för det vi har liksom att man inte ska förbjuda att be om hjälp. Mm. Men däremot att institutionalisera att du liksom fläker ut din misär eller i vissa fall spelade misär som en affärsidé. Det är ju färre som är beredda att betala för det, vilket är rimligt.
Nu har vi avverkat de här två batongområdena, migration och kriminalitet. Då tänkte jag vända mig till dig, Peter. Jag föreställer mig att det här blir svårt för Socialdemokraterna att riktigt opponera mot, för de har ju ägnat 8 år att säga att de stiftar alla lagar som finns och vi sätter fler folk i fängelse och att vi slänger ut alla invandrare. Det har ju liksom varit socialdemokratiska talepunkter i 8 år. Ska man nu gå ut och säga att är det för hårda straff för restriktiv invandringspolitik? Eller hur tror du motståndarna kommer förhålla sig?
Ja, nej, men jag håller med om det. Jag tror att det blir svårt. Alltså, nu gör ju den här regeringen det som Socialdemokraterna påstår att de skulle göra, det vill säga vända på varje sten. Mm. Så att på så sätt har ju Socialdemokraterna liksom bundit ris åt sin egen oppositionsrygg. Mm.
Ja, det var bara en mekanism jag tänker på inför framtiden. Däremot kommer ju oppositionen ha fullt upp och säga att hur kan Liberalerna acceptera detta? Det kommer vi få höra mycket av. Hörrni, apropå Liberalerna ska vi gå över till deras lilla område här i julklappssäcken, skolan. Där tänker jag att mycket är sig likt när det gäller liberal politik, att det ska vara kunskapskrav och ordning och reda. Det blir inget vinstförbud, däremot en del begränsningar. Då heter det att vinstutdelning för nya friskolor, det får inte förekomma under de första åren efter en skola startats eller köpts av en ny ägare. Skolvalet ska bli obligatoriskt och kö ska fortfarande användas som urvalsinstrument om man vill. Mattias, hittar du någonting uppseendeväckande i just skolområdet?
Ja, jag hörde det först nu, men jag är försiktigt positiv till Liberalernas förslag att styra upp vad som sker på friskolområdet. Jag som i grunden är friskolevän vill se reformer på det här området, för det är uppenbart att det inte har fungerat optimalt som det har varit tidigare.
Mm. Peter, jag vet inte om du har hunnit stifta någon bekantskap med, jag sammanfattar ju båda några av punkterna här väldigt kort, så att, men var det någonting du tänkte på när du tittade igenom det här?
Nej, det var väl inget jag hajade till på direkt. Mm. Jag uppfattar att det är liksom en hel del av förslagen som är sånt som redan är på väg att genomföras faktiskt. Mm.
Paulina, du känner Liberalerna bra som parti. Nu fick man då skola och utbildning. Det låter väldigt mycket som förr. Hur tror du det landar i partiet? Versus då de eftergifter man får göra på andra områden?
Ja, alltså versus eftergifterna, där börjar det ju redan knorras lite grann i partiet, och det är klart att man lyfter ju särskilt fram de mest kritiska rösterna. Jag har förstått att Maria Leisner, tidigare partiledare, har skrivit på Facebook att hon gråter när hon läser detta. Men skolavdelningen är jättebra. Det är uppenbart att man vill... Dels så skriver man då att man ska ändra läro- och kursplaner så att de är mer i linje med barns kognitiva utveckling, fokus på inlärning och färdigheter och så vidare. Och sen bort, verkligen på riktigt nu, bort från flummet, bort från det här konstruktivistiska, det här som vi har pratat om i många olika poddar och artiklar. Sen så att man pratar om obligatorisk lovskola där läraren ska få bestämma att elever som inte klarar kraven, de får faktiskt stanna kvar. Och därmed också hållas borta från centrum, vilket jag tror är väldigt viktigt. Det är stort fokus på att lärare faktiskt inte ska vara liksom, sitta och hålla på med en massa administration, massa matriser och så vidare, utan att man ska få vara lärare, man ska få göra sitt hantverk. Jätteviktigt. Fokus både på spets och på elever som inte klarar sig, det är också jätteviktigt för Sverige. Alltså både de som är jätteduktiga och de som inte klarar kraven måste få tillgång till speciallärare. Sen så, om jag får säga mitt favoritavsnitt, så står det så här. Alla elever ska få läsa både svenska och internationella skönlitterära klassiker. Litterära texter ska få större plats i skolan för att utveckla elevens läsförståelse. Och då tar man fram en kultur eller en litteraturkanon i princip. Och det är ju väldigt roligt.
Mm. Och den ska du ta fram?
Som kulturminister.
Då ska vi gå vidare till Kristdemokraternas julklappstrumpa. Och vad hittar vi väl där? Jo, vi hittar att ett förstatligande helt eller delvis av sjukvården ska utredas. Och vi hittar faktiskt ett förslag på att tandvården mer ska lyftas in i den allmänna sjukvården och liknande annan sjukvård. Peter, vad tänker vi om detta?
Ja, alltså egentligen inte så väldigt mycket. Det här är alltså det hör ju de som lyssnar att de ingående partierna har ju fått liksom igenom sina hjärtefrågor på respektive hjärteområden.
Och på respektive hjärtland också kanske.
Ja.
Ja, precis.
Men just tandvården är väl mer än ett sverigedemokratiskt förslag än ett kristdemokratiskt.
Ja, det är det nog. Men jag tänker på det här med att börja göra en förändring, en strukturell organisatorisk förändring av detta jätteområde som sjukvården är. Det är ju liksom en jättepuck och det är ju en reform för decennierna så att säga. Jag vet inte om vi egentligen har en åsikt om detta på sidan eller om vi har skrivit så mycket om det. Det är väl du, Peter, som är inne på kommunsveriges nivåer. Har du några tankar om det?
Jag har väl varnat lite grann för det. Alltså, det är ju överlag i politiken att det finns en övertro på organisationens betydelse för resultatet. Och nu pratar man väl inte liksom om ett rent förstatligande av vården, utan liksom tydligare nationell styrning. Men det riskerar ju att bli en sån här riktig surdeg. Det är ju alla såna här större centraliseringsprojekt, alltså regionreformen och sånt där, det har ju stupat till slut.
Det stupar på att hallänningarna blir arga oftast.
Ja, men det finns liksom väldigt starka krafter som, det finns starkare krafter som är emot det här än det finns intressen för.
Mattias, har du några tankar om det här att börja liksom flytta såna här stora puckar, initiera ett sånt arbete?
Alltså, det är inte nödvändigtvis så att den här gradvisa glidningen och dragkampen eller liksom det här systemen vi har valt där man handlar upp delvisa grejer privat och styckvis och där, att det är det som funkar bäst. Tittar vi ut i Europa och lånar Johan Perssons zoomar ut, så är det ju ganska tydligt att de länder som ofta beröms och rankas ha bäst vård, de har ju någon form av obligatoriska försäkringssystem med någon som en privat aktör som har ett helhetsansvar för din trygghet. Och det här svenska uppdelade systemet riskerar med en ökad statlig aktör i punktinsatser att ta oss ännu längre ifrån den situationen i det vällovliga syftet att lösa än det ena än det andra akuta problemet.
Mm. Jag ska bara påminna om att sjukvård faktiskt av väljarna rankades som den viktigaste frågan i det val vi precis har passerat. Vi får se hur det går.
Det är därför vi gör så avvägda val i regionvalen.
Exakt. Hörrni, vi ska gå vidare till nästa område. Då ska vi prata energi och klimat. Och här händer det saker, stora förändringar när det gäller kärnkraft. Bort med lagen om att kärnkraftverk bara får finnas på vissa ställen. Bort med att det bara får finnas 10 reaktorer. Bort med att man inte får återstarta. Frikostiga kreditgarantier och en ny elmarknad som ska, som jag läser i alla fall, premiera ny kärnkraft. Peter, det här är ju någonting vi på sidan har drivit jättemycket. Är det bara bra här eller finns det några bittra piller?
Ja, nu har jag inte borrat i detaljerna, men det jag har sett och läst ser bra ut. Mm. Att öppna för ny kärnkraft är liksom en hel förutsättning för svensk klimat. Alltså både för ordning på liksom energikrisen, men också för att som bas för Sveriges klimatpolitik. Mm.
Och även om du såg det, men omprövningen av miljötillstånd för vattenkraften pausas också i väntan på utredning. Det har ju du varnat för att det kan bli ett...
Ja, det var ju för väl.
Det var ju för väl. Mattias, är du nöjd också?
Ja, men det finns jättemycket bra där, inklusive att man just, det har ju pratats om neutralitet mellan olika energislag, men det har ju inte varit så i praktiken, och nu gör man ett nytt omtag med det här där man räknar in kostnader för elutbyggnad och skillnader mellan planerbar och icke-planerbar el och fasar in de aspekterna i systemet, vilket gör att det blir mer neutralt mellan olika förnybara och fossilfria tekniker.
Men om jag ska säga ett lite surt piller, alltså, nu hoppas jag att det och att man inte har formulerat sig tillräckligt tydligt, men man pekar ut då att man måste göra någonting åt miljötillståndsprocesserna som är alldeles för långa och oförutsägbara. Men där man egentligen säger samma sak som har sagts tidigare, alltså att man skruvar liksom inte upp ambitionen när det gäller miljölagstiftning, alltså där i grunden är liksom att miljöbalken är så obalanserad som är problemet, så att man verkar vara kvar i en föreställning om att det liksom är effektivitetsproblem, och det är inte, ja, det finns effektivitetsproblem i miljöprövningen, men grundproblemet är liksom lagstiftningen.
Man borde
ha sagt att man skulle göra en grundlig översyn av miljöbalken, men nu riktar man liksom bara in sig på själva processdelen.
För att göra dig nöjd så skulle man väl skrivit att man skulle skicka miljöbalken till Mercurius eller något sånt där, eller vad är det du brukar säga?
ja, då hade jag varit mycket nöjd.
En fråga till dig, Paulina. Det finns ju frågan där, vad har Liberalerna egentligen fått här? Ja, de har fått kärnkraft som har varit en fråga som de har drivits väldigt länge. Men kommer det att rösta det partiet, tror du?
Alltså, å ena sidan så tror jag att det finns en tendens i media att överdriva varje missnöjesyttring inom Liberalerna. Ja. Å andra sidan så ser vi ganska centralt placerade liberaler. Anna Starbrink, John Jönsson i Stockholm har varit väldigt kritiska nu. Mot tiggeriförbudet tror jag att det var. Så att det är ju, alltså, det är ju Liberalerna som är det osäkra kortet. Å andra sidan så tror jag att man förstår att om man sviker det här samarbetet, då finns det liksom ingen väg tillbaka sen för Liberalerna. Då blir det inga moderata stödröster nästa gång, och då är det då kanske det inte blir någonting alls överhuvudtaget.
Nej, men då är också frågan, hur mycket kärnkraft ska man bygga med Miljöpartiet och Vänsterpartiet, vilket är då alternativet?
Ja, visst, men det... Mm.
Men det finns ju också, alltså de är ju duktiga på politik, vilket märks i när man tittar liksom i detaljerna. Här finns till exempel det här som just Jan Jönsson har drivit med ordet som är kanske är det mest folkpartistiska i svensk vokabulär, mellantvång. Som handlar om just att sociala myndigheter ska kunna göra tidiga åtgärder också om föräldrarna inte medverkar, för att just kunna ingripa tidigt mot ungdomar som är på väg in i kriminalitet och liknande. De åtgärderna har ju skjutits upp väldigt mycket, men de är med nu i det här paketet och en viktig balans till. Det låter ju repressivt, men det handlar ju också om att med en tidig signal få bort unga människor från en felaktig bana.
Hörrni, vi ska gå vidare till det sista sakområdet som handlar då om ekonomi, och det heter då faktiskt tillväxt och hushållsekonomi, just för att hushållens ekonomi är ju väldigt aktuella nu. Här dyker upp ett bidragstak, vilket vi har hört mycket om från Moderaterna under valrörelsen, och då arbetslinje. Mattias, några tankar om detta? Fanns det något som förvånade dig på det här området?
Det har jag inte hunnit titta på, så än är jag inte förvånad.
Då inser ni hur hårt kulturkriget har slagit mot Sverige när Mattias Svensson, denna verkliga, som befinner sig så långt borta från Galtan man bara kan tänka sig, han har inte ens läst ekonomiområdet i den nya regeringsförklaringen.
Ja, men det står ju så långt tillbaka, är han halvvägs?
Nej, förlåt. Men okej, men Peter då, har du någonting kommentar där?
Jo, jag har väl att jag tycker att det här är väl kanske det svagaste och minst tydliga avsnittet. Alltså man känner igen en del liksom väldigt konkreta förslag från valrörelsen och föregående mandatperiod, till exempel bidragstaket. Men när det gäller, vad säger den? Ja, men man säger att man ska den övergripande inriktningen från den ekonomiska politiken ska vara att stärka Sveriges tillväxtförmåga, men sen i de konkreta förslagen så blir det ganska luddigt.
Man ska sänka lite skatter, man ska ta bort sänkt skatt på sparande på ISK-konton exempelvis. Det finns lite om vad var det mer? Ja, lite 3-12-regler och sådana saker. Det är väl en del klassisk borgerlig politik här ändå.
Ja, absolut, men den är liksom ganska, ja, men som tar förslaget att lägre administrativa kostnader för företagen. Alltså det är ju en ambition snarare än ett politiskt förslag. Ja.
Nej, men och det här är ju lite oroväckande, därför att det finns oerhört mycket som liksom här har det ju också slarvats under ett antal år. Liksom. Myndigheter har kunnat växa sig feta och annat. En sak som ska berömmas är ju att man kommit bort från det här 1%-målet inom biståndet. Att det liksom inte längre handlar om hur mycket staten spenderar, utan vad man får för pengarna, och att det kommer att röra sig om mindre pengar. Och det här liksom att gå igenom myndigheter och bidragsområden och rensa ut sånt som liksom går till exempelvis statlig opinionsbildning, som Peter har varit inne på med diskrimineringsombudsmannen och annat. Den typen av uppdrag blir ju oerhört viktiga, och här önskar man ju se mycket mer, och det är ju på det här området man förväntar sig att, att en borgerlig regering faktiskt ska kunna leverera under 4 år. Mm.
Sen kommer vi slutligen då till det här området som kallas övrigt. Här finns lite säkerhetsbälte för oroliga liberaler. Aborträtten ska skyddas, public service ska skyddas, sådär.
Och den enormt hotade aborträtten. Mm.
Ja, det är så otroligt larvigt. Alltså det finns väl liksom inget annat område där den svenska åsiktskorridoren är gjord så mycket av järn som när det kommer till aborträtten. Alltså den här fantastiska slumpen att alla är överens om att livet börjar vid 18 veckor eller 22 veckor med myndighetstillåtelse. Och liksom så här, det finns absolut ingenting i den svenska debatten som liknar den amerikanska eller den någon annanstans. Så det här är otroligt, otroligt fånigt och plakatmässigt, men... Det kanske var...
Men de hade kunnat skriva under Ebbas kontrakt och det hade varit ännu fånigare faktiskt.
Och sen om kulturen då, principen om armlängds avstånd ska upprätthållas, punkt. Också ett sådär liberal sak att visa upp. Sen en sak, jag tänkte att ett projekt ska genomföras för att förstärka högsta ligornas konkurrenskraft i den svenska elitfotbollen och elithockeyn.
Det var jätteknäppt, det var fullständigt obegripligt.
Ja, det är då alltså att allsvenskan och damallsvenskan och elitserien och nej, svenska hockeyligan och damernas variant, de ska alltså bli mer konkurrenskraftiga. Mattias, vad gör vi åt saken här?
Ja, alltså frågan är ju bara om jag hoppas inte man vill öka statsstöden och jag hoppas inte man vill in och peta i att liksom för nu är det ju så att föreningen äger 51% för att ha bestämmande rätt över klubbarna. Det kan man ju förstås in och peta på, men då får vi de här liksom, ganska tveksamma spekulationerna i fotbollsklubbar och sportswashing och annat som vi nu inte har.
Vad tänker du, Pauline, om det här märkliga förslaget?
Jag förstår det inte, men det är möjligt att jag inte är insatt just det.
En annan lite apart sak där, det ska göras en bred översyn av arvsrätten. I sammanhanget ska bland annat frågan om arvsrätt för kusiner ingå. Jag får säga, är Hanif Bali inblandad där att man ska inte behöva gifta sig med sin kusin för att få ärva henne? Eller vad är det? Förstår någon det?
Nej, det är väldigt gåtfullt. Det är någon som har tagit med något i förhandlingarna som är väldigt konstigt.
Centern var ju inne på det och då talades ju om att man avskaffar arvsrätten. För det är ju så att nu kan du inte bestämma själv hur du ska testamentera din egendom när du dör. Utan en del är bundet om du har...
Laglotten,
barn, till exempel. Mm.
Men kan det vara så här att man vill minska medlen till allmänna arvsfonden utan att om kusiner får ärva, då kommer mycket mer pengar gå till släkten och arvsfonden minskar?
Precis, allmänna arvsfonden har gjort ganska många knäppa, stött ganska knäppa projekt, så de har ju blivit väldigt kritiserade.
Ja, men det måste vara något sånt som är...
Någonstans där lägger jag nog.
Och de har också blivit väldigt giriga och inlett en massa processer där det är osäkert för att liksom få ut pengar till arvsfonden. Och blivit, så det hoppas jag finns med att de agerar mot. Det finns ju många statliga företag som skulle behöva styras upp i det här avseendet, inte minst Systembolaget. Vars monopol förstås borde avskaffas.
Ja, det nämns ingenting om det, Mattias. Hur gick det med gårdsförsäljningen förresten? Nämns det? Hittar någon något om det?
Nej.
Och det vore ju svagt. Den folkpartistiska kulturkanonen, det är deras bidrag till försvaret.
Men jag upptäckte en lite spännande detalj under det här, de här övriga reformerna. Och det är att just den här om att kulturpolitiken ska värna kulturlivets oberoende och principen om armlängds avstånd ska upprätthållas har lite större typsnitt.
Det är samma upptäckte jag.
De andra punkterna.
Det var intressant.
Ja, och så jag tror att det här kan ha varit den lilla detaljen som skulle lösas
ut. Men det är väl Liberalerna som lagt ut det också?
Ja, precis. Jag läst på Liberalernas hemsida. Ja, det är precis. Det var en detalj. Skulle det vara 11 eller 12 punkter där för att verkligen visa detta? Det var ju skönt att Ulf löste ut det. Men Och det ska bli lite allvarliga.
Det var den detaljen de var oense om och förhandlade från i onsdags till nu, misstänker jag.
Hörrni, det har blivit jättestarka reaktioner runt om i landet på detta som förväntat. Och reaktionerna är förväntade i både ton och så. Men Mattias, jag vet ju att du är ju den typen av liberal som inte gillar repression eller stängda gränser. Eller så här. Så hur bekymrad är du över att Sverigedemokraterna fick så mycket inflytande över de här frågorna?
Jag är väldigt bekymrad över det av två skäl. Det första är att det i en sakpolitiken blir felkalibrerad på viktiga områden där det är viktigt att hamna rätt. Och direkta idiotförslag kan har uppenbart slunkit igenom. Vilket lett till både ett väldigt extremt ändring av arbetskraftsinvandring och den här vandelparagrafen och annat och amatörernas popcornafton med missfirmes och annat. Men framförallt så är det ju det, nu har man ju gett Sverigedemokraterna allt man rimligen kan ge dem på det här området och lite till. Vad ska man erbjuda framöver till ett parti som är intresserat av bara de här frågorna? Mm.
Paulina, du är inte oroad, misstänker jag, tvärtom. Kan du säga någonting för att lugna Mattias, eller tycker ni helt enkelt olika här? Så att,
jag har inte känt mig så här hoppfull sedan mitt utspring, tror jag. Det här är precis vad det är, den här riktningen man måste gå om man ska ha, som sagt, en chans att ta itu med de väldigt, väldigt allvarliga problem vi har. Jag hoppas ingen har missat DNs reportageserie om Malmvägen i Sollentuna och hur det kan se ut i ett utsatt område. Det är helt hårresande och det berättar någonting om hur svåra problem vi står inför.
Mm. Ja, det är ett intressant reportage. Vi rekommenderar ibland våra konkurrenter när de gör bra saker, och det tycker jag alla ska läsa. Okej, det var inte frågan om halvtomt och halvfullt, utan att jag sitter med ett tomt glas och Paulina med ett fullt glas.
Notera alltså det för protokollet att det är så den här gången. Ja.
Det är ett halvfullt glas med lite kackigt virke.
Ja, okej.
Så det är lite svårt att svälja helheten, men det finns mycket bra här i.
Okej, Peter, hur ser ditt glas ut?
Ja, det är väl nog också halvfullt, men säg, jag är som Mattias lite bekymrad över den sverigedemokratiska slagsidan i det här avtalet, men samtidigt inte förvånad. Då ska man ju komma ihåg nu också att när väl Sverigedemokraterna har låtit de här tre partierna träda till regeringsmakten, så tappar de ju en väldigt stor del av sin förhandlingsstyrka. Så det ska ju väldigt mycket till för att Sverigedemokraterna ska liksom väcka misstroende mot Ulf Kristersson under den här regeringsperioden. Så att jag tror att de nya förslag som kommer komma till under mandatperioden kommer ha en lite annan balans. Mm.
Finns det någonting mer man kan säga om det här? Eller vill någon lägga till någonting? Eller ska vi nöja oss med Tidöavtalet så länge?
Ja, nej, men det jag kanske ska säga. Jag har lite svårt att känna samma entusiasm som när jag tog studenten. Alltså, någonstans när jag läser det här dokumentet så känns det lite sorgset. Alltså att inte för att förslagen är dåliga, men att, liksom, att vi lät Sverige gå så långt på ett antal områden att de här politiska åtgärderna blev nödvändiga. Alltså jag har lite svårt att känna glädje över det, även om jag i mångt och mycket tror att det är rätt.
Jag håller med dig där, Peter, och jag slogs faktiskt av samma sak. Alltså att det är så mycket det här, alltså dels att det behövde komma till en sån situation med Sverigedemokraterna som 2010 inte ens fanns i riksdagen. Min uppfattning är att det här skulle de etablerade partierna ha gjort för länge, länge sedan, så hade vi sluppit hela den här splittringen och hela den här situationen. Dels just att Sverige blir ju ett annat land med det här måttet av repression i kriminalpolitiken och i socialpolitiken och så vidare. Och det är klart, alltså, det är klart att Sverige var ett bättre land när man kunde tillåta sig att vara mer ha mindre sådana inslag. Och det här är ju ett kvitto på vad som har hänt.
Men för att fråga, om ni inte känner...
Ja, men alltså, jag har ju inte samma tillförsikt till att det här är lösningen. Men liksom, nu får vi ju se, liksom, för nu har man gått så oerhört långt åt det här hållet. Vi har redan haft mobiliseringar och försökt liksom med koncentrerade polisinsatser, slå ner gängkriminalitet och sådär. Jag är helt okej med den typen av danska tillfälliga visitationszoner och liknande. Jag tycker den typen av verktyg kan integreras i en rättsstatspolisarbete, absolut. Men jag har inte samma övertro på att det är just de här åtgärderna ännu mer uppskruvade med mer kontroller och så vidare som funkar. Men nu får vi ju testa det.
Men Mattias, vad händer om det inte funkar då och ropen säger att vi ska bara lite till så kommer det lösa sig?
Ja, den eskalationslogiken finns ju tyvärr på väldigt många områden. Ett sånt område är ju som jag tjatar om, narkotikan, där jag tror att vi definitivt behöver ett omtag.
Okej, okay. Paulina och Peter, ni känner ingen glädje, men ni känner ändå liksom mer förtröstan ändå att det här kommer... Det kommer, eller i alla fall för din räkning, Paulina, så tror du att det här kommer...
Jag vet inte hur mycket
gå.
Jag ska gräva ner mig i mina egna känslor, men jag tycker att det här är väldigt, väldigt hoppfullt. Men precis som Peter så noterar jag att det här berättar någonting om vad Sverige blev av det här experimentet som vi håller på med.
Det är onekligen en historisk dag. En dag som många har fruktat att den har kommit, får man ju säga. Och många har fruktat det här läget. Vi ska gå vidare lite som vanligt. För vi ska avsluta på det gamla vanliga sättet för att visa att livet faktiskt går vidare och vardagen finns där ute. Så jag tänkte att vi ska avsluta med mitt favoritmoment, det vi kallar Är du smartare än en ledarskribent? Det är delvis lek, men det är förstås helt och hållet allvar också. Det är en liten trivia-tävling där jag testar våra panelister på bildningsfrågor som anknyter eller inte alls anknyter till veckans politiska verklighet. Och ni som lyssnar kan vara med och svara. Och svarar ni snabbare och mer korrekt på frågorna än Peter, Paulina och Mattias, då är ni helt enkelt smartare än en ledarskribent och förtjänar därmed att ta ett kliv i era karriärer. Ni kan då inställa er i repan på Västra Järnvägsgatan på måndag morgon 08.30 för vidare order. Och veckans tema är förstås regering, en sån som vi tog ett stort steg närmare att få idag. Är ni redo? Ni besvarar frågan genom att säga att ni är ett namn. Då slutar jag läsa frågan och fel svar ger minuspoäng. Alla redo?
Yes.
Under nuvarande regeringsform, det vill säga den som kom 1974, vilken regering har suttit längst? Den satt i 10 år, 6 månader och 3 veckor. Själv gick jag
Paulina.
Från att vara... Paulina?
Ja, men det är väl Palme?
Det var fel, minus ett till dig. Den satt i...
Mattias? Göran Persson.
Precis. Jag skulle säga att jag gick under den tiden från att vara förvirrad gymnasist som gjorde 3 kilometer i terräng på 10 minuter till att vara en förlovad ung man med bostadsrätt, civilekonomexamen och begynnande ölmage. Så det var 10 långa år. 1 poäng till Mattias. Vilken regering har under den här regeringsformen suttit kortast?
Paulina.
Ja.
Ola Ullsten.
Det var fel. Då har du 2 minuspoäng. Den satt i 144 dagar. Jag gick under den tiden från att vara poddredaktör på Svenska Dagbladet med en inte längre så begynnande ölmage till att vara poddredaktör.
Paulina.
Paulina.
Magdalena Andersson.
Fel igen, du är på minus 3 nu.
Men vad fan!
rätt svar är regeringen Löfven 3. Den satt alltså då 2021 från sommaren till det att Löfven avgick. Hörrni, Mattias har 1 poäng, Peter har 0 poäng, Paulina har minus 3.
Ja, men för visst var det så att Magdalena Andersson, när hon blev vald till statsminister, det räknas inte som att hon hade en regering.
Nej precis. Det hann hon ju inte ha däremellan, utan det finns bara en regering Andersson och den sitter fortfarande. Ja. Hörrni, en av regeringens historiska företrädare som institution, det var förstås riksrådet som under sen medeltid och tidig modern tid tillsammans med kungen styrde riket. Ibland med betydande inflytande, ibland med inget inflytande. Under 1600-talet fanns 5 riksämbetsmän som vardera ledde varsitt kollegium eller ämbetsverk. Nämn minst en av dessa ämbetsmän.
Ämbetsmän eller ämbetsverk?
Ämbetsmän.
Under 1600-talet?
Ja.
Paulina.
Paulina.
Axel Oxenstierna.
Ja, förlåt. Det var just ämbetsmännens titel. Så du hade rätt i att han...
Rikskansler.
Ja, Paulina, snyggt. Oh. Du hade också kunnat nämna riksdrotts, riksmarsk, riksamiral eller riksskattsmästare. Då är det tillbaka minus 2. Tillbaka till nutid. Vem är Sveriges för närvarande ställföreträdande statsminister? Alltså det statsminister som ersätter statsministern vid dennas frånvaro under regeringens och leder regeringens arbete om statsministern är förhindrad att göra det. Just nu alltså.
Peter.
Ja, låt höra.
Är det Morgan Johansson?
Det är helt rätt.
Yes.
Ni vet ju att vi har haft titulär vice statsministrar som har varit miljöpartister, men de har inte varit riktiga vice statsministrar. Det är Morgan Johansson som är tillförande. Så ett poäng till dig. Hörrni, vid sidan av Morgan Johansson finns titeln någon av Göran Perssons ministrar kvar i Magdalena Anderssons regering just nu? Lite svårt. Det är alltså en ja-nej-fråga, så man kan ju chansa.
Ja, säger jag.
Ja, men nej, det gör det inte. Peter, var det fel?
Men, då svarar jag nej.
Men, nej, det får du inte.
Men var inte Morgan Johansson minister på Göran Persson?
Ja, vid sidan av Morgan Johansson.
Utöver.
Jaha, men och Lena Hallengren då?
Nej.
Jo, är hon minister nu?
Ja, hon är i och för sig, hon avgick ju för tid.
Ja, precis. Hon är inte minister. Nej, precis. Det är hon ju inte. Bailan var väl den annars den sista som var med. Minus ett till dig, Peter. Nästa fråga. Satt någon av Göran Perssons ministrar i Olof Palmes regering? Återigen en ja-nej-fråga. Ingen vågar chansa. Svaret är ja, bland annat Lena Hjelm-Wallén och Thage G. Peterson.
Mm. Förstås.
Olof Palmes regering, satte någon i den regeringen som också satt i Per Albin Hanssons regering?
Paulina,
ja.
Ja.
Ja, helt rätt. Vem då?
Nej, jag vet inte.
Gunnar Sträng, exempelvis, som blev jordbruksminister 1945. Då ska vi se. Paulina, du har uppe på minus ett då. Mattias, vad har du? Du har ett poäng fortfarande.
Ja.
Och Peter, du har?
Noll.
Okej. Då har vi nästa fråga. Då är det så, Gunnar Sträng satt ju i, som sagt, i Per Albin Hanssons regering. Satt det någon i Per Albin Hanssons regering som också satt i Hjalmar Brantings regering? Ja eller nej?
Peter.
Ja, låt höra.
Ja.
Ernst Wigforss bland annat. Då är det uppe på noll poäng. Hörrni, nu lämnar vi det här fånigheterna.
Nej, en poäng.
En poäng.
Ja, en poäng.
Då lämnar vi det här. Poäng är det då att jag skulle visa kontinuiteten bakåt, att folk har suttit i samma regeringar hela tiden, så att man kan bland socialdemokraterna kan man göra så. Borgerliga regeringar är lite svårt att göra tillbaka till 20-talet. Hörrni, Tidöavtalet. Sedan 1800-talet ägs slottet Tidö av släkten von Schinkel. Agneta von Schinkel, vilken tidning var hon i början av 1990-talet chefredaktör för?
Peter,
får jag?
Jag tar det bara på namnet, måste ju vara Svensk Damtidning.
Helt rätt, snyggt Peter.
Yes! det lät som en riktig Svensk Damtidning läsare.
Då kommer det här avgöras då mellan Peter och Mattias på sista frågan. Hur många tecken består Tidöavtalet av, närmast vinner, jämna tusental?
Paulina.
Ja, vad vill du säga?
Jag vill säga... Nu ska vi se, det är... 60 sidor, det är 2000-3000 tecken per sida.
Jag säger 180 000.
180 000?
Nej, men det var precis dit jag var på väg. 180 000 säger jag också.
Nej, det får du inte säga. Du får säga 181 000 i så fall. Eller 179 000.
100... Nej, vänta nu. 120 000.
Okej, och vad säger du, Mattias?
Jag säger 181 000.
Paulina var närmast, det är 145 000 tecken. Mm. Ungefär. 145 079 eller någonstans, om jag räknar rätt. Då vann du,
ja,
Peter.
Ja, det är en massa underrubriker och skit.
Ja. Då vann jag.
Ja, det gjorde du väl? Jag tror det.
Gött. Ja. Jo, det gjorde jag.
Snyggt. Hörrni, vi ska ta och avrunda.
Det måste vara många som var smartare än ledarskribenter idag.
Hörrni, nu går en politikintensiv vecka mot sitt slut. Men allt är ju inte politik, i alla fall inte från ett liberalt konservativt perspektiv. Det finns andra saker än politik där. Vad gör ni för icke-politiskt i helgen som ni skulle, helt enkelt för att helga detta ideal också, som ni kan rekommendera till våra läsare och lyssnare att göra om man har ledsnat på Tidöavtal och politik och sånt.
Jag firar min mamma.
Ja, det kan man inte. Och det är inte det minsta politiskt.
Nej, hon fyller 78 år.
Ja,
grattis mamma.
Grattis. Mm. Paulina, ska du fira någon 78-åring eller någonting? Har du något annat att göra?
Jag har inte tänkt ut någonting än.
Mattias då, tar du en löprunda i skogen, icke-politiskt?
Nej, inte med mina skadade vader, men jag ska fira mig själv. Min kära hustru som var bortrest förra veckan får fira mig.
Ja, vad roligt. Mm. Är det ett födelsedagsfirande? Paulina då, slutligen?
Ja, man får dra ut på det.
Precis. Paulina då, slutligen? Har du någonting att tipsa om?
Nej, men jag hade inte kommit på någonting.
Nej, okej. Okay. Tänkte du hade hunnit göra det så vi kunde klippa ut det.
Ja, men det här är precis som, det här är som när ni frågade mig om hårdrock eller vad det var.
Hörrni, då är
vasp.
Då är vi faktiskt färdiga för idag. Vi får ägna nästa vecka åt att fortsätta läsa Tidöavtalet och analysera detta. Vad tror ni? Blir det Tidö som blir... Jag såg att Annie Lööf, hon lanserade Oktoberavtalet och ville att det skulle förkortas OKET som skulle vara på Liberalernas axlar. Tror ni det kommer sätta sig?
Tidölaget är ju trots allt det bästa epitetet.
Trots att Centern inte är med.
Ja, men där får nassarna vara med.
Hörrni, Mattias Svensson, Peter Wemblad och Paulina Neuding, det är alltid jätteskoj att ha er med. Tack så mycket för idag.
Tack för idag.
Tack själv.
Tack.
Och tack till er som har lyssnat också på Ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Ni är varmt välkomna att höra av er till redaktionen med tankar och synpunkter på det vi har precis diskuterat eller om ni har förslag och idéer på det vi ska ta upp i framtiden. Maila då bara till ledarsidan@svd.se. Dagens producent, han heter Jesper Sandström, jag heter Andreas Eriksson och jag hoppas att vi hörs igen snart.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.